Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Austerity When It Works and When It Doesn't är en forskningsbaserad bok om finanspolitisk åtstramning. Skriven av Alberto Alesina tillsammans med Carlo Favero och Francesco Giavazzi. Den behandlar en central fråga efter finanskrisen och eurokrisen, nämligen hur stater kan minska budgetunderskott och offentlig skuld utan att i onödan fördjupa en lågkonjunktur. Författarna jämför ett stort antal historiska program för skuldminskning i avancerade ekonomier. Deras huvudsyfte är inte att försvara alla nedskärningar utan att skilja mellan olika sätt att strama åt ekonomin. Särskilt ställs skattehöjningar mot utgiftsminskningar. Boken argumenterar för att åtgärdernas sammansättning, tidpunkt och trovärdighet påverkar resultaten mer än ordet åtstramning i sig. Ämnet har tydlig relevans även i svensk debatt, där överskottsmål, kommunala budgetar och välfärdens finansiering ofta vägs mot behovet av stabilisering i svaga konjunkturer. Samtidigt är boken omstridd eftersom andra ekonomer bedömer att åtstramning ofta får större kortsiktiga kostnader än författarna framhåller. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, åtstramning är två skilda verktyg, inte en enda politik. Bokens viktigaste analytiska grepp är att avvisa idén att all åtstramning fungerar på samma sätt. En regering som vill minska sitt underskott kan antingen höja skatter, minska utgifter eller kombinera båda metoderna. Alesina, Favero och Giavazzi menar att dessa val utlöser olika reaktioner hos hushåll, företag och marknader. Därför blir det missvisande att dra slutsatser om finanspolitiken enbart genom att mäta hur mycket budgeten stramas åt. Författarna delar in historiska konsolideringar efter om de huvudsakligen är skattebaserade eller utgiftsbaserade. Deras slutsats är att skattebaserade program oftare följs av svagare ekonomisk utveckling och en mer svårhanterlig skuldandel. När skatter höjs kan hushåll få mindre disponibel inkomst, medan företag kan få lägre avkastning på investeringar. Efterfrågan och investeringsviljan kan då försvagas samtidigt. Utgiftsbaserade program framställs däremot som mindre skadliga för produktionen under vissa villkor. Det innebär inte att varje nedskärning är ekonomiskt eller socialt önskvärd. En minskning av en ineffektiv utgift och en nedskärning i vård, skola eller arbetslöshetsförsäkring har helt olika konsekvenser. Boken uttalar främst en jämförande makroekonomisk tes om hur budgetens sammansättning påverkar tillväxt, skuld och privata beslut. Den ger därmed ett mer precist språk för en debatt som annars lätt fastnar i ett enkelt för eller emot åtstramning. För det andra, varför utgiftsminskningar enligt boken kan få mildare konjunktureffekter, författarnas mest debatterade argument, gäller mekanismen bakom utgiftsbaserad åtstramning. De hävdar att trovärdiga minskningar av offentliga utgifter i vissa fall kan stärka privata investeringar snarare än att automatiskt slå ned dem. Tanken är att företag och hushåll inte bara reagerar på dagens efterfrågan utan också på sina förväntningar om framtida skatter, räntor och statens betalningsförmåga. Om ett land med stigande skuld visar att budgeten kan stabiliseras kan osäkerheten minska. Lägre risk för framtida skattehöjningar eller finanspolitiska kriser kan då stödja privata beslut. Detta är ett tydligt avsteg från den förenklade tolkningen att varje offentlig besparing alltid reducerar total efterfrågan med samma kraft. Boken säger inte att denna effekt måste inträffa i alla lägen. Resultatet beror på vilka utgifter som minskas, hur programmet utformas och hur trovärdigt det är över tid. För ett land som Sverige, med relativt starka offentliga finanser och en egen centralbank, kan förutsättningarna se annorlunda ut än i ett hårt skuldsatt euroland utan egen valuta. Även exportläge, räntenivåer och arbetsmarknad spelar roll. Kritiker invänder att de positiva förväntningseffekterna är svåra att isolera och att nedskärningar kan skada produktion och välfärd på kort sikt. Bokens värde ligger ändå i att den tvingar läsaren att fråga vilka beteendeförändringar en budgetåtgärd faktiskt skapar, istället för att enbart studera dess bokföringsmässiga storlek. För det tredje, tidpunkten avgör om skuldminskning blir stabilisering eller fördjupad kris. Boken betonar att finanspolitik måste bedömas i sitt konjunkturella sammanhang. Den mest hållbara vägen är, enligt författarna, att bygga upp marginaler i goda tider och använda dem när ekonomin försämras. En stat som minskar underskottet under högkonjunktur har bättre möjlighet att låta automatiska stabilisatorer och tillfälliga stöd verka under en recession. Detta liknar grundtanken i svenska finanspolitiska ramverket där hållbara offentliga finanser ska skapa handlingsutrymme när arbetslösheten stiger eller en kris träffar ekonomin. Problemet uppstår när regeringar fortsätter att låna i goda tider och sen tvingas strama åt när tillväxten redan är låg. Då riskerar åtstramningen att bli procyklisk, alltså att den förstärker nedgången istället för att dämpa den. Författarna ser därför drastisk åtstramning som ett tecken på att den långsiktiga budgetdisciplinen har brustit eller att landet drabbats av en exceptionell chock. Resonemanget rymmer en viktig politisk svårighet. Det är ofta lättare att lova utgifter eller skattesänkningar när ekonomin går bra än att skapa överskott för framtida kriser. Boken gör denna asymmetri till en del av förklaringen till varför åtstramning återkommer. Samtidigt kräver dess slutsatser försiktighet. Vid en djup global recession kan flera länder som sparar samtidigt minska varandras exportefterfrågan. God tajmning kan därför inte avgöras av ett enda budgettal utan måste kopplas till arbetsmarknad, penningpolitik och omvärldens utveckling. För det fjärde, skuldkvoten måste ses från både utgifts- och tillväxtsidan. Ett centralt mått i boken är offentlig skuld i relation till bruttonationalprodukten. Detta mått visar varför en budgetförbättring inte automatiskt löser ett skuldproblem. Skuldkvoten kan minska om staten lånar mindre, men den påverkas också av hur snabbt ekonomin växer. Om skattehöjningar eller kraftiga nedskärningar dämpar produktionen kan nämnaren i kvoten växa långsammare eller till och med falla. Då kan arbetet med att förbättra budgeten ge mindre effekt på skuldkvoten än regeringen planerat. Författarna använder detta resonemang för att förklara varför de fäster vikt vid programmens effekter på investeringar och tillväxt, inte bara vid deras direkta besparing. Det innebär också att en regering bör skilja mellan tillfälliga utgifter, löpande utgifter och reformer som påverkar den långsiktiga utgiftsbanan. En trovärdig plan handlar inte enbart om att spara ett visst belopp ett enskilt år, utan om att visa hur statens åtaganden ska kunna finansieras över tid. I svenskt kontext blir frågan relevant när befolkningens åldrande försvar, infrastruktur och välfärd konkurrerar om skatteutrymmet. Boken erbjuder dock ingen enkel formel för vilka utgifter som bör prioriteras bort. Den analyserar makroekonomiska mönster, inte rättvisa mellan grupper eller kvaliteten i offentliga tjänster. Den begränsningen är viktig eftersom en fallande skuldkvot kan uppnås på sätt som ändå innebär stora sociala kostnader. Slutligen, evidensen är omfattande. Men slutsatserna är metodiskt omstridda. Austerity bygger på ett omfattande historiskt material om finanspolitiska konsolideringar i flera industrialiserade länder. Författarnas ambition är att identifiera politiska beslut som verkligen syftar till skuldminskning. Och att skilja dem från budgetförändringar som uppstår därför att ekonomin redan går svagt eller starkt. Den skillnaden är avgörande. Om skatteintäkter faller i en recession kan underskottet öka utan att regeringen aktivt har valt en expansiv politik. På motsvarande sätt kan en budget förbättras automatiskt när ekonomin växer. Bokens metod försöker undvika att blanda ihop sådana rörelser med medvetna åtstramningspaket. Just här finns också en stor del av kontroversen. Kritiker, bland andra ekonomer med mer keynesiansk inriktning, har ifrågasatt om historiska fall kan kategoriseras och jämföras på ett sätt som ger säkra orsakssamband. Länder skiljer sig åt i växelkurser, banker, handel, penningpolitik och politiska institutioner. Dessutom kan en regering välja åtstramning därför att den redan ser en kris komma, vilket gör det svårt att avgöra vad som orsakar den följande svaga tillväxten. Författarna försvarar sin metod och menar att sammansättningen av åtgärder förklarar viktiga skillnader i utfall. För läsaren är den mest produktiva hållningen varken okritisk acceptans eller avfärdande. Boken bör läsas som ett ambitiöst empiriskt argument i en levande forskningsdebatt där resultatens räckvidd beror på både data, tolkning och institutionellt sammanhang. Sammanfattningsvis, boken passar läsare som vill förstå den ekonomiska logiken bakom budgetunderskott, statsskuld och finanspolitiska reformer. Den är särskilt användbar för studenter, tjänstepersoner, journalister och politiskt engagerade läsare som vill komma bortom slagord om sparpolitik. Även den som följer svenska diskussioner om överskottsmål, välfärdsutgifter och beredskap för nästa lågkonjunktur får ett användbart analytiskt ramverk. Den praktiska nyttan ligger i att boken lär läsaren att ställa mer precisa frågor. Är en budgetförbättring driven av skatter eller utgifter? Genomförs den i en hög- eller lågkonjunktur? Hur påverkas investeringar, tillväxt och skuldkvoten? Finns en trovärdig plan för offentliga finanser över flera år? Samtidigt bör läsaren hålla fast vid att effektiv skuldminskning inte ensamt avgör om en politik är legitim. Fördelning, kvalitet i offentliga tjänster och sociala följder behöver bedömas separat. Det som skiljer Austerity från mer polemiska böcker i ämnet är dess försök att arbeta med ett brett historiskt material och att behandla åtstramning som en familj av olika åtgärder. Den är inte en allmän hyllning till nedskärningar, även om dess slutsatser tydligt favoriserar utgiftsbaserade program framför skattebaserade. Just den tydliga tesen och den metoddebatt den har väckt gör den intellektuellt värdefull. Läsaren får både ett skarpt argument och goda skäl att granska hur ekonomisk evidens byggs och används i politiska beslut. Om du vill stödja Alberto Alesina, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!